Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast. Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Wachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Billborns Ferrari. It's time to get rebel! Ja, precis. För det var ju inte Zlatan Ibrahimovic Ferrari som stod där på Årsta i veckan.
Nej, det var ju många som trodde. Jag var en av dem.
Ja, verkligen. Men då har man ju missat Stefan Billborns otroliga bilintresse. Han lägger ju flera hundratusen uppenbarligen då, på bilar. Men har ju berättat om det här bilintresset länge. Och det är lite coolt också att Billborn har en Ferrari. Om det var någon, nu för sig, Nanne Bergstrand är inte heller Ferrari-kompatibel. Men Stefan Billborn, om man har träffat han och lärt känna han som tränare i alla fall, så känns inte han speciellt Ferrari-kompatibel, eller vad säger du?
Nej, det är en vräkig bil för en ganska ovräkig person i övrigt.
Verkligen.
Det är ju, stämmer inte speciellt bra överens med den bilägare man vill liksom pådyvla honom, om du är det du menar. Nej, det håller jag med om.
Men då det var ju... kan man ju tänka där då. Det var ju många som trodde att det var Zlatan, men då har man ju missat det här klippet också. Kommer du inte ihåg det här klippet med Zlatan Ibrahimovic, tror jag Erkan Sengin och Nabil Bahoui va, i garaget på Hotell Scandic Park när de körde Zlatans svarta Ferrari. Den är ju några miljoner dyrare och några miljoner dyrare och lite exklusivare, och sen så var ju den det var ju ingen, det var ju en cab liksom.
För en med ett passionerat ointresse för bilar, så är det svårt att hålla koll på alla de här bilhistorierna. Framförallt när det gäller Zlatan, alltså det, jag minns det, jag har förstått att, att han skulle ha en lila Lamborghini en gång i tiden.
Men
det är ju liksom, där stannar det för mig, tror jag. Så jag har tyvärr inte hängt med på Ferrari-historierna. Men ja, nej, men det var ju synd för Billborn då, att när han det äntligen dök upp fotografer och intresserade sig för den där bilen, så var det han och inte Zlatan. Så ingen var intresserad längre sen efteråt i alla fall.
Apropå Lamborghini, det minst vad heter det, bil eller liksom dyra bil icke-kompatibla stället jag varit på, det var när jag gjorde ett reportage nere i Hoffenheim 2008. Eller Sinsheim blir det ju, för det är ju där den heter ju staden. Då var ju Hoffenheim nykomlingar i Bundesliga. De hade gått upp från division de gjorde den här resan då, och hade ju dunderlag med Shinedu Basi, som du då var superstjärna, Demba Ba, Vedad Ibisevic, de hade Timo Hildebrand, de hade Carlos Eduardo, Luis Gustavo och sådär. Och de hade ju inte liksom lagt alla de här Dietmar Hopp-miljonerna på en ny träningsanläggning. Så de hade liksom sin träningsanläggning ute på landet bredvid en bondgård. Alltså inte alls speciellt glamoröst, och Ralf Rangnick gick omkring där och träna, och bredvid så hade ju liksom Demba Ba och tror jag Carlos Eduardo sina Lamborghinis, en lila Lamborghini och en orange Lamborghini, och sen typ 10 meter bredvid så stod det typ en traktor från 1950 med ett hölas, och så riktigt kor bredvid liksom. Det var helt snacka om kontraster.
Ja, även men Hoffenheim är väl ingen jätteplats i sig, alltså, jag tänker att liksom,
jag vet inte, platsen heter lite Hoffenheim, heter väl Sinsheim tror jag det är, som
är Sverige, just det.
Där alla bor. Men nej,
och det är ingen stor plats heller liksom.
Nej, verkligen inte. Det är om bilar.
Det är om bilar.
Vad är senaste nytt om corona på coronafronten då? Vad händer i Stockholm? Jag är fortfarande ute på landet, som ni stockholmare säger. Vi kan ju inte säga landet, eftersom det här är liksom det, så här bor vi här uppe. Det är, här är ju mer ett sommarhus eller sommarstuga, och ni säger vi ska gå ut på landet. Nej, vi åker. Men vi är alltid på landet.
Jag vet inte vad du pratar om. Vi åker till skärgården. det är som folk menar med landet ofta. Jag vet inte om det är så mycket att tala om som är intressant för vår lyssnarkrets vad gäller det fortsatta livet i corona tider här, mer än att man lever ju lite grann efter de här prognoserna för när fotbollen ska börja igen. Jag gör det i alla fall, och försöker orientera sig fram genom dem. Och det kom ju igår här då från SEF att de vill börja spela cupkvartsfinalerna redan i början av juni. Och att de hade ställt frågan till Svenska fotbollsförbundet för att få någon sorts sign-off på det då. Att det var så man skulle göra. Och sen så kort därpå så dök det upp citat idag i morse här med Mats Enqvist.
Ja.
Mm. Som är SEFs generalsekreterare som har pratat med tyska tidningen Bild. Där han deklarerar för tysk media då att Sverige vill börja spela med publik den 14 juni. Och säger att man har ett andrahandsalternativ som är att Sverige spelar med reducerad publik och i sista hand utan publik. Och de här citaten är ju liksom i linje med vad SEF har kommunicerat officiellt hela tiden och vad klubbarna har kommunicerat officiellt. Men Enqvist får ganska hård kritik där från den tyska kommentatorn Marcel Reif och som kallar det här för absurt då, att Sverige tänker på att spela med publik. Och det blir ju lite, det är ju lite då, stämmer ju rätt väl in i omvärldens bild av Sverige under coronakrisen. Att när alla andra pratar om att eventuellt under extremt hårda förhållanden, liksom hårt kontrollerade förhållanden, kunna spela utan publik någon gång och kanske få lagen i träningen, så dyker Sveriges generalsekreterare upp i tysk media och pratar om att vi ska börja spela med publik den 14/6 och tyskarna tror, har de inte kloka i Sverige, först väger de stänga skolorna och nu det här att, liksom, att vi har,
det
vi har helt egen
klassiska. Nu har ju till och med tyska, ja, men det var ju några tyska journalister då, brittiska journalister som var på Tegnell-presskonferensen här, var det förra veckan och när de liksom, ja, kritiserade det här, eller inte kritiserade, men frågorna var ganska hårda mot honom.
Ja, men det har ju varit
sa
en...
till och med, sa till och med så här att men det här kan, jag kan inte reda för göra för varför det här på så här kort tid, vi kan ta det efteråt, sa han, så kan vi göra in det med enskilda intervjuerna.
Ja, men han
de har haft, väl vad som skulle komma.
Tysk TV har ju haft en journalist där varje presskonferens som har ställt samma fråga om det här med att man inte skulle smitta när man inte har symptom. Men ja, jag tyckte bara att det var nästan komiskt att Mats Enqvist gjorde ett gästspel i tysk media för att förklara att nej, men det är inte bara våra myndigheter som går tvärt emot er, utan även fotbollen i Sverige tänker faktiskt börja spela med publik snart. Att man känner hur man liksom retar gallfeber på resten av Europa. Men ja, det här är ju det han sa där då.
Jag pratade med en spelare som i en toppklubb som hade pratat med sin vd. Och han var faktiskt rätt säker på att det skulle dra igång 14 juni. Vad nu det kan betyda.
Ja, det är ju så.
Men kanske alltså, inte med publik.
Jag gjorde ju ett rejält jobb om det här förra veckan. Vad planen är och vem som tror på det och lite sådär. Och det man kan säga är ju, som vi publicerade i fredags här, det kommer en del två imorgon som handlar ännu mer om klubbarnas ekonomi. Men det lätt handlade mer om tv-avtalen och av centrala intäkter för klubbarna. Och vad som faktiskt gäller framöver här. Och den här planen för uppstart 14 juni är ju det de kör på. Och det finns ju en hel del klubbledare, både vd:ar och klubbdirektörer och sportchefer och andra som tror att det kommer gå. Och det finns de som är klart mer skeptiska, så det där skiljer sig ganska mycket. Men vad de har gjort är ju att titta ganska mycket på Danmark och Tyskland, där ligorna har liksom satt ihop som handlingsdokument för lämnat över till regeringen eller till myndigheterna för att få ett grönt ljus för att börja spela. Och i dem ingår då liksom ett praktiskt genomförande. Så här skulle det gå till om vi fick börja spela nu. Och det är det Sverige håller på med också. Jag tror att det lämnas över ungefär nu någon gång eller kommande dagar här. Och det inkluderar då massa medicinska protokoll för olika tester man ska göra på spelarna, hur man ska ha, vilka liksom förhållningsregler man ska ha på arenan, hur många som får komma in och sitta och stå och var och allt sånt där. Och det är samma sak man gjort i Danmark och Tyskland då. Men vad jag tror att en del i Sverige verkar ha missförstått, det är ju att, för när jag pratade med folk också, så var det referens till att jo, men det är klart vi kommer kunna börja den 14. De ska ju börja i Tyskland nu. Och
ja,
de ska inte börja i Tyskland nu. Ja, men precis. Och de ska inte börja i Tyskland nu, utan vad de har haft har varit som målbild att börja spela 9 maj i Tyskland. Men de är om man lyssnar på vad de säger på Steifel heter han, som är deras ligaordförande, vad han säger på sina presskonferenser, så är det att de lyder ju under riktlinjerna som alla andra, och de vill ha en plan redo för när riktlinjerna lättar, restriktionerna lättar, att de ska kunna börja spela. Men vad som har skett i dagarna nu är att man skjuter upp det här datumet den 9 maj, utan att de ska diskuteras på regeringsnivå senare i maj istället för en eventuellt uppstart som tidigast i slutet av maj. Och en gissning från de som hade följt den här debatten ganska mycket då i Tyskland var ju att man i Sverige och Danmark kanske har blivit lite, fått lite för stora förhoppningar, även andra delar av Europa, av rubriken om att Tyskland gör sig redo för säsongstart 9 maj. Så är det inte. Utan de har, de har ju gjort sig redo då för att kunna börja när restriktionerna släpper. Men de, precis som alla andra, kommer ju tvingas vänta tills tyska myndigheter säger att det här är okej.
Ja, vi får se där i alla fall vad som händer. Men i temat på det här när uppstarten ska bli och virusspridning så här, så var ju den stora händelsen i förra veckan Hammarbys internmatch. Eller vänta, det var inte internmatch. Det var tävling på träning som gav rubriker. Och framförallt så gav din krönika och Patrik Brännings krönika i Aftonbladet här en del, jag får man säga, reaktioner.
Alltså jag fick inte så mycket, reaktioner, måste jag säga. Nej. Det var nog mer Patrik. Han hade ju en mycket hårdare vinkel eftersom han drog paralleller till
han blandade in avlidna sjuksköterskor död här. Ja, precis. Kanske lite att dra det lite långt, om jag får säga vad jag tyckte.
Jag gjorde inte det då.
Nej, jag vet. Men jag läste båda era kröniker och det var väl lite samma tema. Men du var ju mycket snällare och så här, hade ju ett bättre resonemang. Men samtidigt, han fick ju en jävla effekt på det. Och man får ju, även fast man tycker krönikan var rätt usel och att han överdrev, så på något sätt så, ja, han fick ju i alla fall reaktioner, vad han ville. Lite provokativt kanske.
Det finns ibland, ja precis, det där är en avvägning vi kan prata om en annan gång.
Når man inte fram på den vanliga vägen så får man ta i lite extra så man får slå igenom.
Men det var ju den stora snackisen här då, det som hände i fredags där också. Vad tänkte du om det från din pappalediga bror?
Nej, men jag var mer lite grann inne på Simon Terz. Alltså jag förstår ju att det sticker i ögonen på andra klubbar när Hammarby gör så här, och Svenska fotbollsbundet var ju, får man ju säga, ganska hårda i sin kritik. Och jag menar på att man inte ska hålla på med massa innovativa grejer för att komma undan de här reglerna. Men jag har ju svårt att se just själva kärnfrågan, att man ska kunna smitta värre när man spelar en intern match, vilket alla säkert gör. AIK spelar intern match på sina träningar också. Att det ska smitta mer när man kör 11 mot 11 än när man står i kvadraten eller när man kör liksom i smågrupper. Det är klart det smittar lika då, tycker jag. Så jag tror inte att viruset sprids speciellt mycket mer när man kör en sån intern match. Sen var det ju, får man säga, lite fult att mena på att, men Frej och de är ju samarbetsklubbar, att man kunde köra det liksom, ja, att Frej spelare var med. De hade ju mixat lagen och sådär. Men ja, jag vet inte, för mig så, det kändes lite mer som att Bayern var lite påhittiga där och för att kringgå reglerna. Sen förstår jag att det sticker ögonen på folk, men jag vet inte, jag tror inte att
Jag tror en viss uppfattning var att även de som ifrågasatte då vad de gjorde för någonting kände någon sorts avund eller tyckte att det var fel. Jag var mer så där frågande till att det här riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten fortfarande är så luddiga, att det här var ju liksom ett, vad ska man kalla det för, ett kryphål då, som var liksom från Bayerns ögon sett bra identifierat. För att jag tror att det som man missförstår också är att om de spelar den där matchen, det är inte så att de utsätter spelarna eller för livsfara, eller att det är liksom någon motor för smittspridning. Och det skulle det inte vara om man började spela allsvenskan utan publik heller, tror jag. Jag tror inte att det skulle vara de 22 spelarna som möts varje vecka på olika arenor runt om i landet. Det skulle inte vara någon smittspridningscentral på något sätt, utan allting handlar ju om signalvärde här. Att om de tillåter det, då måste de tillåta massa andra grejer. Och då handlar det om den här folksamlingsreglerna, och det handlar väldigt mycket om signalen att man vill uppmana människor att hålla avstånd till varandra. Och om man då låter till exempel elitfotbollen pågå, då har man ett ganska tydligt visuellt fenomen i samhället där den avståndstagandet inte äger rum, och det kan sända mixade signaler om vad man får och inte borde göra.
Ett lätt sätt att undvika det här hade ju varit bara om Tegnell har sagt, nej, men ni får inte spela internmatch, ni får inte träna, förbjud alla träningar, förbjud
utserveringar. Att de hade sagt då, att de hade avrått då från all lagidrott till exempel på det sättet, alltså så här, då hade de ju dragit en tydlig linje. Och det var väl det jag tror det sa som Simon Terner reagerade på, och det är ju med första att hålla med om att det handlar inte om att hänga Hammarby för det här. Det enda det visade var ju att ja, det här är en väldigt liksom grumlig riktlinje, och det här kommer fortsätta hända. AIK spelade ju mer eller mindre samma upplägg, vad jag förstod det som, på sin träningsanläggning nästan samtidigt. Och det var de ju säkert inte ensamma om heller. Det var ju säkert många klubbar i Sverige som höll på det sättet. Så att det liksom, det handlade mer om, i mina ögon då, hur mycket liksom öppet för tolkningar allt det här var, än att en klubb hade gjort någonting fel. Sen var det ju lurigt gjort också, för att i den här sändningen då som de gjorde tillsammans med Discovery, som vi återkommer till, så fanns det ju av allt att döma ganska tydliga instruktioner om att inte framställa det här som en träningsmatch.
Jag vet inte. Men de fick ju inte säga match, va? Det var ju det som var så löjligt. De tog inte ordet match i sin mun.
Nej, för det började liksom... det var ju Tommy Åström och Alexander Axén som kommenterade den. Och de började ju liksom prata om att det är inte så många som har benskydd, och det visar ju att det här är en träning och sådär typ. Alltså, skulle berätta för tittaren att det här var faktiskt en träning. Mitt favoritögonblick var när matchen skulle börja, och det var ju en domare där som inte var en spelare liksom, som gick runt i väst. Och så sa de, här har vi domaren. Ja, och Axén fyllde, det är en låtsasdomare. Som att man, det var beviset.
En låtsasspelare.
Ja, men det är en låtsasdomare vi kollar på nu. Och då kan man ju föreställa sig då att Tegnell drog en lättnadens suck.
Ja, det fanns mycket att ta på det där. Alltså, intervjun som Tommy Åström gjorde med Zlatan var ju, får man säga, väldigt, väldigt bra. Väldigt bra förutfrågor om allt möjligt, om landslag och allt.
Verkligen.
Europa. Och man får ju säga att Zlatans... om man inte hade brutit banden med Malmö tidigare, så var väl det här den definitiva nedpissningen, får man säga, va? Jäklar vilken känga Malmö fick sig.
Ja, det var inte så oväntat, tyckte du det?
Ja, kanske att han skulle måla på om det här igen. Alltså att det skulle vara så hårt. Det är ju sällan man ser han så där att han jag vet inte. Men just det här med att de ska vara tacksam, och hans kroppsspråk när han sa och så där. Jag vet inte, lite oväntat tyckte jag det var.
Ja, det, om något visade det kanske då att det här har kilat in en ilska liksom gentemot dem, gentemot MFF, eller vad ska man kalla det för, tvärtom då, att den här ilskan som han fick riktat mot sig i samband med att han klev in i Hammarby då, att den har besvarats från honom nu, och att det är fullskalig konflikt liksom mellan dem, att han borstade inte av sig det här, om man säger så.
Och sen gick Bengt Madsen ut och försvarade Malmö och menade på att det var lika mycket Zlatans fel också. Och det här har ju liksom legat kvar. Det har ju varit, det började ju med Hasseborg där, som tog Zlatan under sina vingar och var som någon extra pappa. Och sen så tyckte Zlatan att han blev blåst av Borg på honom i, när Zlatan fick en dålig lön i Ajax och Malmö fick så jättemycket pengar. Och den har ju liksom aldrig läkt. Och det man kan liksom reflektera över det här är ju Zlatans, han är ju ruggigt långsint, får man säga.
Mm.
Ja, kanske, han är ännu mer långsint än Erik Hamrén, tror jag. Men jag får tänka att jag tänker på dels det här med Malmö då, och liksom det mot Hasseborg som har legat kvar sedan 20 år. Och sen så just det här med Aftonbladet också, att han inte pratade med dem på 7 år. Det var liksom också sån här som har legat kvar länge. Så att jag har svårt att se någon. Han har liksom sina principer.
Det som talar för att den här konflikten blåser över då, det är ju att i regel är ju fotbollsklubbars supportrar inte så långsinta.
Nej, precis. Exakt. Så det här är nog överblåst någon vecka.
Absolut. Jag tror vi kan, då kommer vi knappt komma ihåg det här.
Nej, exakt. Och där då tycker man, det var som vi gjorde på inne tidigare, lite talar i det, för att om man vill fortsätta pissa ner Malmö så, och fortsätta att liksom hämnas på Malmö, så ska han ju skriva på för Hammarby och ta dem och försöka vinna SM-guld. Och det hade varit den ultimata. Nu vet jag inte om det händer. Vi har ju varit inne på det tidigare att han överväger Hammarby. Han har väl inte tagit något beslut än. Men samtidigt också där, som vi kanske inte tagit upp, det ska Zlatan springa runt i Allsvenskan och utan publik. Det där talar ju lite emot också.
Ja, det känns, men ska han springa? Ja, det är ju alternativet, det verkar ju vara springa runt med Milan utan publik.
Se Zlatan på Falcon alkoholfri arena utan publik liksom.
Ja, nej, det känns som man kan tröttna på det på resan dit liksom.
Ja.
Det känns fortfarande en bit bort, och det är väl rätt lätt att bli indragen i det här och känna att det är närmare än vad det är, bara för att man ser honom i Hammarbykläder hela tiden. Men samtidigt så han säger ju en sak som man ska ta fasta på där också i den här intervjun, och det är att Tommy Åström frågade ju om det här spelet han spelade medialt väldigt mycket inför VM 2018. Och där han ju, så vet jag vet i alla fall, för första gången bara liksom sätter ord på det alla förstod. Att han var, det var aldrig nära, och han ville bara jävlas liksom. Och det är det han säger själv, att han retade Janne och han retade media för att det var kul liksom. Han var uttråkad. Och ja, det finns ju rätt stor sannolikhet att han är ganska uttråkad nu också. Att det här liksom, att han då till exempel inte stänger dörren för Hammarby i samma intervju som han menar att han, när han sa att han inte stängde dörren för landslaget, bara skojade. Det gör att man kanske borde tänka två gånger på hur seriös han faktiskt är med det här. Även om det då finns en hel del saker som tyder på att han är inte helt långt borta liksom.
Nej, och känslan är väl lite nu, ja, jag vet inte, det går från dag till dag det där känns det som, men ja, jag vet inte. Att han lägger, det känns som att han lägger av eller Hammarby, men om man ska ta det där han sa till Tommy Åström och lägga ihop det liksom, så ja, jag vet inte, det kanske kommer mer och mer till att han lägger av nu, då får han i alla fall avsluta i Milan.
Mm.
Men ja, nej, det är som sagt, det är svårt att veta, det vet bara Zlatan, det är svårt då.
Ja, jag måste fälla in det bara med tanke på det vi sa förut här om Åström och Axén. Jag tyckte de gjorde ett ganska bra jobb med tanke på de extremt svåra förutsättningarna. Även de hade ju flera intervjuer med spelare innan matchen där. Junior var där och Aymar Kjær var där och några andra. Jag beundrade hur de lyckades få ut så mycket av de intervjuerna med tanke på att det fanns väldigt lite att rama in intervjun kring. Liksom. De vet inte ens om det finns en säsong att se fram emot, men de lyckades ändå ställa frågor som blev ganska utforskande. Så det var en sån här sak som man kan tänka på. När man själv har frusit lite grann i sina frågeställningar de här senaste veckorna. En annan grej med i anslutning till det här då var ju det som Olof Lund skrev om i sin krönika i fredags efter, eller i samband med den här matchen. Och det är ju att Zlatan fick ganska mycket pengar för den här uppvisningen. Det var ju på sina håll de som berömde Hammarby för sitt initiativ att visa upp Zlatan att vara så smart av Bayern. Men det här var ju ett betalt samarbete mellan Zlatan och Discovery där Zlatan fick. Och jag såg att Olof skrev där ungefär 100 000 kronor. Vad jag har hört så var det mer. Att det var kanske till och med närmare 200 000. Någonstans
200
däremellan.
Var
det. Ja.
200 var det. Men att han fick betalt var väl inget nytt. För det gick han ju ut med ganska snabbt skärpa sin Instagram.
Ja, precis.
I am Zlatan Ibrahimovic i betalt samarbete med Dplay.
Ja, precis. Så att det var ingenting han ville dölja.
Men alltså det här också, 200 000, det är ju liksom ingenting för Zlatan. Men man har ju liksom, har man följt han genom åren, han är ju jäkligt bra på att ta betalt alltså. Han gör ju ingenting gratis. Vilket det är ju en fördel. Han ska ju, så ska man göra.
Varför ska han inte göra så? Liksom? Och det är ju samtidigt så. Och för Hammarbys del så var det liksom en bra exponeringstillfälle också. Så varför ska de motsätta sig det? Tyckte. Och för Dplay fick liksom den enda idrottshändelsen under hela våren och sända på tv. Så jag tyckte alla gjorde rätt på det sättet. Ibland blir det lite sådär att det skulle vara hemliga pengar som bytte händer. Och så framställde inte Olof det heller. Men jag menar bara, det var ju ett smart samarbete för alla parter här. Alltså jag tyckte de betalade pengar för någonting som de verkligen hade nytta av också. Men en sak som jag vill ta upp här som jag tänkte på lite grann som blev väldigt tydlig efter den här matchen i fredags. Det var ju då att som du tog upp så skrev både jag och Patrik Bränning krönikor om det här. Och jag fokuserade egentligen inte så jättemycket på det här om det var rätt eller fel av Hammarby att spela den här matchen.
Nej, men vi drog på det spåret. Push var ungefär samma som pushen var, rubriken var lite hård. Så att jag hade ju inte läst in och då skickade till dig att fick du mycket. Du hade liksom samma take som Bränning sa. Ja, då sa du nej, men du får läsa liksom, ja, men du gjorde det. Då var det inte riktigt inte samma take alls. Men
det var rubriken som handlade om. Ja, precis. Rubriken handlade väl om att Bayern hade lyssnat på vad Tegnell inte sa. Och så var det ju.
Men det är inte så att vi skyller på någon redigerare, redaktör nu.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så stod det. Ja, och första halvan av texten handlade om det där. Men hur som helst, det är inte det jag vill diskutera. Utan det vi diskuterar var det här då. Att, jag tror att jag fick men kanske 3 eller 4 mejl om det här. Från olika farbröder som kallade mig och lite annat. Och jag blev anklagad för att hålla på AIK. Och du vet det vanliga liksom. Det är som man alltid får.
Ja.
Men sen så var det en bekant till mig som hade tittat och scrollat genom sitt flöde på Twitter då. Och sa att var det jobbigt att det blev så mycket reaktioner. Att du fick så himla mycket skit för det.
Ja.
Och det där händer emellanåt. Att när man själv liksom upplever att det är verkligen inte mycket reaktioner överhuvudtaget. Så har någon annan upplevt det. Och jag tror att det här handlar i grund och botten om Twitter, för jag räknade efter och vad vi pratar om här då är liksom att det var fem tweets totalt som ifrågasatte vinkeln och någon av dem sa att Expressen hade blivit som hänt i veckan, en annan sa att journalisterna på Folkhälsomyndighetens presskonferens sitter så nära varandra men då är det ingen som säger något, ytterligare någon sa att det var värre på landets torg än på Hammarbys internmatch Och ytterligare två eller tre skickade bilder på AIKs internmatch och frågade varför ingen hade sagt någonting om det. Det här är ofta grejen med Twitter. Att det är konstant, massivt och monumentalt överskattat. Och orsakar helt snedvridna upplevelser av vad som händer. För att så här, det här var verkligen inte enda gången någon kom och frågade om det hade varit liksom att man hade fått jättemycket beröm för någonting eller att man hade fått jättemycket skit för någonting baserat på vad de har upplevt som väldigt många inlägg på Twitter. Men det är ju 7%, för att komma ihåg det är 7% av Sveriges befolkning som använder den här plattformen aktivt. Det är väldigt få. Fem personer som reagerar. Det är inget drev och ingen storm och det är ingen opinion överhuvudtaget. Det är fem inlägg av de ganska många tusen som ofta till exempel då läser texterna. Och problemet i grund och botten är egentligen inte Twitter eller reaktionerna, att den här överskattningen äger rum är ju rätt självklart, därför att det kan upplevas som väldigt liksom känslomässigt för många, tror jag, att se att någon skriver någonting elakt till någon annan, för det är så personligt och riktat på Twitter. Men det är en plattform som jag tycker går att använda väldigt mycket till, för det finns mycket kunskap och det finns framförallt mycket humor där ute, och det kan i vårt yrke fungera som en ganska liksom nyttig feedback
sprida grejer
om man kan bedöma vad man ska ta emot feedback på och av vem och inte blir för känslomässigt påverkad. Men det är det som de flesta i vårt yrke inte klarar av. Jag vet inte om du håller med mig om det här, men alltså tvärtom, det här närsyntheten för vad som händer där ute och vad det betyder, och att Twitter är någon sorts amfiteater där hela Sverige sitter och tittar och tycker saker och man på riktigt kan plocka upp breda attityder och säga liksom att det beror ju på att journalister är helt besatta av Twitter och inte har förmåga att ta ett steg tillbaka. Alltså blir fullständigt bortdribblad av det. Och jag har nog själv funnit liksom, framförallt tidigt i det här yrket och tidigt när man började använda Twitter, att man kunde bli lite oproportionellt påverkad av vad som sägs och görs där ute, och att någon tyckte någonting. Och direkt, då kunde man till exempel, kom ihåg, när man skrev sin första krönika i Expressen och någon skrev att den var skit och man var dum i huvudet och fick 12 likes, då var det som att jorden hade gått under. Men i tid med att man liksom har vant sig vid den här plattformen och försökt sätta sig in i den lite mer och liksom betrakta den just som ett ganska förutsättningslöst verktyg vid sidan av, desto mindre har man ju liksom, kan ju Twitter uppbåda en enda känsla hos en. Men det där är ju verkligen inte fallet hos speciellt många av oss. Och det stora problemet med det här, det är ju att det styr ju alldeles för mycket journalistik. Det styr ju alldeles för mycket...
Ja, men jag tycker ändå jag tycker ändå medierna blir bättre med det där. Förr kunde liksom tre tweets vara en Twitterstorm. De har nog lärt sig nu att det inte är... För jag kommer ihåg i början av det var liksom att oj, om du fick fem arga kommentarer så kunde det skrivas artiklar om att ja, men Twitterstorm mot Fredrik Reinfeldt eller bara vad som helst. Men det är sådana artiklar ser jag inte lika mycket nu. Däremot finns det liksom journalister som framförallt inom kanske sporten eller politiken som liksom tar det för seriöst eller tar det för, liksom tillskriver det för mycket, vad ska vi säga, för mycket
tyngd.
Precis.
Ja, men och det är också att man utgår ibland från att liksom det man har läst eller uppfattat där ute, det är en bred attityd. Jag vet att vår kollega på Sportbladet, Robert Laul, skrev någonting för några veckor sedan eller någon månad sedan om vad alla supportrar, han benämnde det sådär typ att nu tycker supportrarna så här. Och då skrev han uttryckligen att han utgick från svaren på en tweet. Det var 22 inlägg han pratade om. Alltså det är ett uselt underlag journalistiskt måste jag säga om man ska tolka en bred attitydundersökning. Så att det är liksom, det där är verkligen inte han ensam, utan det händer hela tiden och ännu mer i politikrapporteringen. Om man tittar på framförallt vad som händer i Storbritannien och USA, så är det ju ännu mer på det sättet att
USA framförallt.
Eftersom journalister är så besatta av Twitter så lägger de så stor vikt, så kan liksom bli för politikerna blir det viktigt att finnas där och påverka dem på det sättet. Så vad du får till slut är ett ekosystem av ledarskribenter och politiker och PR-människor som hänger där på den här lilla slutna plattformen hela tiden och övertolkar det mesta som sägs. För det mesta som sägs på Twitter är ju enkla slagord. Det är enkla slagord till höger och vänster. Det är inte speciellt intellektuellt spänstigt många gånger. Liksom. Så det där är liksom en högstadiekafeteria. Så det där tycker jag är ett problem. Och det var bara igen här då, ytterligare en i raden av exempel där människor utifrån hade tolkat reaktionerna på en text som väldigt omfattande. Och i min värld så är det liksom... jag hade liksom inte ägnat en tanke därför att det rörde sig om fyra inlägg eller något sånt där. Och det där kommer tillbaka hela tiden. Och jag tror att vi har ganska många kollegor, och det gäller säkert dig och mig också, som har ett behov av att ta ett steg därifrån lite grann, i alla fall i hur mycket man lägger vikt vid vad som skrivs och sägs och görs där ute, och försöka hitta andra ingångsvinklar än att bara följa det där flödet hela tiden.
Och vad kan bli en bättre vidaregång då än något som jag har läst på Twitter?
Ja, bra. Kör.
Daniel Sundgren kom undan med böter. Han gjorde en intervju här med Fotbolldirekt. Han sågade klubben, han hade inte fått lön. Han hade inte, tränaren verkade inte gilla honom, och ja, han var på väg att lämna i och för sig, att han fick söka sig efter en ny klubb. Nu har han kommit tillbaka. Han, enligt grekiska medier då, som jag såg, så har han lämnat in en skriftlig ursäkt och kom undan med böter. Om det är utagerat får väl framtiden utvisa, men jag är svårt att se att han blir kvar där efter det här utspelet.
Ja.
Han lär söka sig en ny klubb. Men, och sen har det kommit uppgifter här om att AIK skulle... eller uppgifter, men det var, tror jag var Fotboll Stockholm som hade snackat med Henrik Jurelius, och han sa att de följer alla tidigare AIK-spelare där ute, men att sen tror jag att det var Fotbollskanalen som hade pratat med Björn Westerum som sa att, för det var ju ganska infekterat, om man får säga, för att uttrycka det milt, när Sundgren lämnade AIK för Aris, och då var väl Björn Westerum inne på att de måste, om det ska bli någon fortsättning, så ska de se varandra i ögonen och prata ut innan de kunde liksom veta hur de ska gå vidare. Nu var det, blir det kanske inte aktuellt med Sundgren redan nu, även om Norling gillar honom, med tanke på att AIK har köpstopp.
Jag tror att man...
Sundgren sa i samma intervjun att han ville... hans främsta mål var att vara kvar utomlands och casha in lite grann.
Vilka cash, undrar jag fortfarande, i det här, på den här transfermarknaden, är det han pratar om?
Men han menar va... ja, exakt. Men han menar väl på att han skulle lämna Grekland och förhoppningsvis spela från klubb när han får lön.
Ja, det är, om de klubbarna, hur många de klubbarna är, framförallt i Grekland, undrar jag hur många klubbar de är. Men han har ju, precis som många andra, kommer han nu komma tillbaka till ett Sverige där det är har varit enklare att vinna kontrakt, tror jag fortfarande. Jag tror att de spelarna som skrev på nya kontrakt, jag tänkte att Alexander Milosevic är lite liknande sits här. Han är så pass bra att han förmodligen kommer kunna vinna ett kontrakt någonstans. Men jag pratade med en klubbledare högt upp i en svensk klubb som sa att han förväntar sig en övergång i svensk fotboll, och att Djurgården kommer att använda lite av sina pengar till att värva den där mittbacken de behöver om allsvenskan kommer igång igen. Men han väntar sig inga fler övergångar i svensk fotboll överhuvudtaget resten av 2020. Och jag tror att det ska man då, för att bredda perspektivet här lite grann, det ska man då ta på allvar, att det kan då bli svårt då för vissa spelare att få kontrakt överhuvudtaget, alltså, även om de är duktiga spelare.
Men ändå som kommer att spela kvar i AIK 2021, som det verkar, i alla fall Sebastian Larsson. Han har ju option, och jag tror att det var både Fotbollskanalen och Fotbolldirekt som skrev att den verkar förlänga. Så ja, jag menar, det var väl inget sensationellt. Han har ju sagt att han ska spela EM 2021, och ja, då fortsätter han väl AIK också. Så det där kontraktet lär vi bara rulla på. Det ingår väl också i AIKs budget, som jag fattar, att han ska spela ett år till. Så att det kan man ju nästan slå fast redan nu att Seb Larsson kommer vara kvar i AIK även under 2021 då.
Han är ju en sån person som man tänker att de likt Henok Goitom förmodligen skulle vilja ha kvar i organisationen på något sätt också. Så småningom här. Med tanke på att han känns som att han har blivit så pass fast förankrad där.
Och sen Simon Terns kontrakt går ut, så med tanke på att han var lite sur på Norrköping när de inte släppte honom till Arsenal Tola där, som vi skrev om i, var det i vintras? Så lär väl inte han förlänga, va? Det blir, i och för sig, nu vet man ju inte om det här corona har ju slagit till, så det kanske är att klubban utomlands också drar öronen åt sig. Men hans första prio är nog också att komma ut på ett äventyr, skulle jag tänka mig.
Ja. Norrköping, en av de klubbar som ju står kanske bäst rustade i Sverige inför det som stundar här nu till sensommaren och hösten ekonomiskt. Att de har nog råd att behålla spelare i alla fall, även om de sitter på lite höga löner. En sista grej idag som man kan plocka med sig från den här veckan var ju att Svenska fotbollsförbundet anmäler Jens T. Andersson och Sirius för Kingsley Sarfo-affären. Och jag måste säga att hela den här soppan och alla vändor i den, jag hänger inte med längre.
Jag läste den här artikeln också, jag fattar knappt vad det var. Det var Klätte, det var Jens T, det var Sjöberg och det var...
Strandbröderna,
och ja, jag vet inte. Men det handlar väl först och främst om Jens T har varit registrerad förmedlare eller inte.
Just det, för han har fått pengar för Sarfos övergång till Malmö FF, tror jag. Just det. Den är extremt rörig. Och Till detta kan vi även lägga till då att i Sportbladet så hade Sujay Dutt gjort en väldigt bra uppföljning på den pågående och aldrig vikande historien om Växjö United då, klubben som ju faktiskt uteslöts ur division 3 här tidigare under eller i början av 2019, men ett gäng brasilianska spelare som lockades dit på samma sätt som de som jag skrev om då för ett och ett halvt år sedan ungefär. Kan vi också rekommendera, det var läsvärt. Och Anel Avdic intervju med människorna runt
den Paul måste jag rekommendera.
Var fenomenalt bra i vår tidning. 18-årig talang i Assyriska som omkom i en bilolycka för ett par månader sedan. Väldigt gripande historia, väldigt bra. Med det kanske vi tackar för den här veckan, Disco. Det var ett kortare avsnitt den här gången.
Kortare avsnitt den här veckan. Vi tar mer lyssnarfrågor nästa gång.
Och då har du börjat jobba igen.
Ja, då har jag börjat jobba. Jag börjar jobba på måndag.
Och med det kan vi återigen. Det är väl därför det har varit så här nu, för att du inte har varit i tjänst. Så att, men då börjar allting igen när du kommer tillbaka.
Exakt, så då kommer allt sätta igång. Men du, vad händer för dig då? Du hade någon vidare ekonomisk granskning på gång, eller vad?
Den kommer i dagarna här, tror jag. Del två som är egentligen en, vad kan man kalla det för, en sorts riskanalys. Det ser inte så kul ut.
För vem då? För dig eller för... Blir det en dålig granskning så att det inte ser så kul ut?
Vad utgår jag ifrån om det ska se så kul ut för mig? Nej, men det ser inte så kul ut för den svenska fotbollsekonomin. Och här får man det kanske lite svart på vitt på ett sätt som... I alla fall jag blev ganska drabbad av när jag såg. Men mer om det senare. Nu känns det som att vi drar ut på tiden. Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.